Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 41, 2026. Första avsnittet för på året. Och det här är en podcast om Stockholm, det brukar jag säga. Och om politik i Stockholm. Jag heter Kalle och med mig har jag Mikael.
Hej.
Och Anna.
Hej.
Ja, hur känns det 2026?
Jag har inte läst så mycket som jag hade tänkt.
Nej, men då har du gott om tid att hämta hem.
Jo, men det är en sån dålig.
Jag satt inne och läste och sen gick jag ut. Och så insåg jag vilken bra dag det här var att läsa. För att det var inte så kul ute. Man kände direkt att man ångrade sig när man gick ut. För Stockholm är fullt av så här,
slask.
Ja, men en meter höga så här snövallar som har ätit typ bajsbruna.
Ja.
Ja.
Det är så det är när det tar bort. Vi ska prata idag om lite av de här bussolyckorna som har varit i Stockholm de senaste månaderna. Med en del dödsfall. Väldigt hemskt. Men lite om de bakomliggande liksom, arbetsmiljöproblemen som kanske har orsakat dem. Och sen ska jag också prata om lite om, ja men det blir mycket så här snack om valrörelsen kommande halvåret typ. För att det är valår tyvärr. Eller kanske bra i och för sig. Men valrörelserna brukar ju vara lite kaosiga. Och. Ja, men jag har läst en rapport från Stockholms handelskammare om vad de tycker liksom borde vara fokus i en valrörelse. Det handlar mycket om Stockholm, föga förvånande. Men innan vi kör det så vi har ju igång biljettstrejken. När ni hör det här så är det ju liksom slutet på januari. Men tänkte bara säga att det har varit väldigt kul att se hur liksom mycket positiv respons vi har fått på biljettstrejken. Det är över 800 personer som har gått med i den här bötesfonden och är med och strejkar. Men också att vi har fått väldigt mycket liksom medialt genomslag och vi har liksom, det känns som att det har varit väldigt lyckat. Så det är kul. Ja. Mikael, du hade en fråga.
Ja, det var en fråga som gick så här. Hur mycket i månadshyra tror ni Bromma flygplats betalar till Stockholms stad?
Okej.
Okay. Alltså jag har hört det här någon gång. Men eftersom du frågar så tror jag att det är väldigt lite pengar.
Ja, men hur lite?
0 kronor kanske?
Nej, den betalar något.
Alltså det finns någon som jag läst där det är typ så här. Men det är mer vad Stockholm får liksom tjänar på Bromma. Och då är det typ så 5000 kronor eller någonting. Är det den siffran?
Ja, det är 7320 okay. Kronor. 87 849 kronor för 2025. Det är då en minskning med 97,5% jämfört med 2024.
Så de har sänkt hyran?
Ja, men jättemycket. Och det är lite oklart hur det kommer sig. Det är någonting med att, alltså det framgår inte, men det är någonting med att regeringen subventionerar Bromma flygplats och då på något sätt betalar Bromma flygplats jättelåg hyra.
Jaha.
Fråga mig inte hur det går
för
ihop.
För marken är ju Stockholms stad, den bestämmer väl Stockholms stad över, tänkte jag.
Ja, och motsvarande område, eller ett område som är hälften så stort som Bromma flygplats betalar Stockholm hamnar 50 miljoner årligen för.
Mm.
Så det är verkligen så, alltså så att även innan när man betalade 3,5 miljoner så betalade de fortfarande typ ingenting för den. Och det är ju ganska löjligt.
Oh.
Så det var mest bara att det var en sjuk siffra.
Mm.
Och Emilia Bjurgren kritiserar regeringens beslut. Ja.
Ja.
Vem är det?
Det är en sosse, finansborgarrådskandidaten.
Men är det liksom, men vadå, men om regeringen ger dem statliga pengar då som en subvention till flygbolaget, för det gör de ju jättemycket. Men jag förstår inte hur Stockholms stad då inte får med, då borde ju Stockholms stad få statliga pengar.
Liksom, ja, där. Ja, det är det jag inte heller förstår, hur det går ihop det här. Men tydligen är det liksom,
Knasigt.
Ja, men och sen som vi tidigare har pratat om så är det liksom att avtalet sträcker sig fram till 2038.
Mm.
Så fram till 2038 så kommer vi inte få några pengar. Och sen så kan vi kanske sanera området. Och sen så typ 2050 kanske vi kan ha bostäder där.
Ja, det skulle ju gå att den, alltså, om man har regeringen på sin sida så kan man kanske få igång stänga det tidigare och så.
Ja.
Men ja, det återstår att se.
Men sen så jag är ju för att vi stänger Arlanda och bara har Bromma. Det är min konstiga åsikt.
Ja, okay.
För att det ska flygas lite. Och då behöver vi en liten flygplats. Vi behöver inte en jättestor flygplats.
Man kan ju ha Arlanda där Arlanda är. Men typ minska trafiken.
Ja, precis.
Ja, men det är smidigare att ta sig till Bromma. Och det stör de som bor i Bromma. Och det uppskattar jag.
Mm.
Eller ja, jag har ju en hel liksom. Alltså att Arlanda borde bara. Man kan göra bostäder där.
Mm.
För det är mitt emellan Stockholm och Uppsala. Och sånt gillar folk som, inte har någon. Folk som inte har någon hembygdsstolthet. Alls. De bryr sig inte om vart de bor utan de vill bara bo nära olika storstäder. Alltså folk som är från så här olika sådana liksom. Ni fattar.
Ja.
Som bara vill ha nära och pendla till saker. Ja.
Mm. Ja. Ja, alltså man borde ju riva Arlanda ändå. Det är väl...
Mm. Ja.
Men nej, men det är klart att man ska bort. Det är ju helt sjukt.
Mm. Ska vi ta din punkt?
Mm.
Hur vill du introducera det här?
Jaha.
Vad har hänt?
Det som har hänt är att alltså, sedan flera år så har ju busschaufförer haft väldigt dålig arbetsmiljö och det har liksom pratats om det ganska mycket, eller så av och till. Att det är som att det är lite allmänt känt att de har jättekorta raster och det är därför de alltid är sena och så. Liksom hinner knappt gå på toaletten och så. Att det liksom kommer lite sådana larm hela tiden och så. Men nu har det väl uppmärksammats lite mera och det är ju på grund av de otäcka olyckorna som har varit då. Den här vintern, så det var ju dels den vid KTH, där dog ju 3 personer liksom.
Mm.
Och då sa de ju först att det inte berodde på sjukdomsfall, tror jag.
Mm.
Eller först på att de inte visste, och sen var det så att det var inget fel på bussen. Mm, men det kom ju fram liksom att, eller när man såg filmerna från olyckan, att personen hade liksom kollapsat framför ratten som körde. Mm. Eller alltså chauffören hade gjort det. Och sen så var det ju bara några veckor efter det så var det ju en buss också som krockade in i en fasad i Liljeholmen, alltså in till
vid bussterminalen där.
Precis. Och det tror jag de flesta kommer ihåg för det hände väldigt nyligen. Men sen nu när jag började läsa lite om det här så var det också en förare i Trelleborg som dog i en krock också i stan i Trelleborg liksom. Och så då har det, ja, det känns som att man pratar om det här lite mer nu än vad man gjort förut. Mm, och jag skulle vilja uppmärksamma en artikel i Flamman som kom nu 7 januari. Där de intervjuar Petra Salin som är skyddsombud för Kommunal på Nobina. Och specifikt på den bussdepån som är på Södertörn. Så det är olika skyddsombud på olika depåer. Och i den artikeln så... Ja, de nämner det att så här, skyddsombud på de här olika depåerna har larmat om stress och sånt där. Ganska länge, men liksom alla har liksom gått och gjort det nu. Och de hade statistik också över att liksom, sjukdomsfall under färd, att det liksom har varit, är vanligt. Så att man liksom, alltså medan de kör så har de sjukdomsfall liksom under arbetsdagen. Mm, och sen så tar de också upp i den här artikeln att, eller det var TV4 som uppmärksammade det först. Att de senaste 2 åren är det 8 chaufförer som är åtalade för att ha somnat då under färd. Men då är det i hela Sverige på olika ställen. Det är ju det att de får mer och mer stressiga scheman hela tiden för att man liksom vill spara pengar. Och då blir man ju sen åt sina raster och sådär. Och kanske inte hinner liksom ta rast ordentligt. Och i arbetet så kunde jag läsa att år 2025 så fick busschaufförerna kortad arbetstid för första gången på 20 år då. Med liksom de nya kollektivavtalen. Men då har de kortat den från 13,5 timmar till 12 timmar. Alltså den liksom
maxarbetslängden.
Ja.
Ja, det är maxpasset för att vara så långt.
Men på Nobina då vid Södertörn, som alltså hon berättade ju då, ja. Petra Salin, där är det så, ungefär 10 timmar. Men om det är en delad tjänst, alltså det är ju så att man har först ett arbetspass och sen en paus. Och sen då kan det vara 13,5. Så det är liksom den maxgrejen. Och just också varför folk blir sjuka under medan de kör och sådär är att liksom, eftersom de inte hinner gå på toa och sådär så är det Hon berättade att hon har kollegor som vissa undviker att äta och dricka för att man liksom, det blir ju kaos om man inte kan gå på toa. De tycker att det liksom är jobbigt och det gör ju att folk kollapsar. Liksom.
Ja.
Och ja, det här är ju såklart superfarligt och bara jättehemskt också för dem som jobbar med det här. Och att liksom, det finns rapporter om också att alltså, de har frågat, det var något... det var inte facket som gjorde den undersökningen, men det var någon, något Statens väg- och transportforskningsinstitut. De liksom gjorde en undersökning om hur många som har svårt att hålla sig vakna under arbetsdagen och så, att det var typ så här en av fem.
Ja. Det
så det finns många. En väldigt tydlig siffra på att allt det här är liksom skitdåligt med hur de gör deras scheman. Och de här långa arbetsdagarna. Och så. Men Nobina, det är ju ett av de, alltså ett av de stora företagen som är upphandlat som kör busstrafik, alltså på många olika ställen i Sverige. Men de har ju i Stockholm mycket, men i, det finns ju Nobina, så finns det typ
Arriva.
Arriva, Transdev,
Keolis
är kända. Så det är massa olika.
Jag tror även det här finska VR körde lite bussar också.
Just det, vi försökte kolla lite, men det är flera olika. Men Nobina är ju väldigt stora.
Och nästan alla är väl statliga bolag. Det är några som inte är det.
Jag tror nästan alla av dem är statliga bolag från olika länder. Ja.
Typ Tyskland. Och,
Just det.
Eller offentliga bolag. Mer specifikt.
Ja, det här är ju kollektivtrafikgruppen att alla grävt i ganska mycket. Och att man inser att så här, oj, det här är bara massa konstiga.
Ja, och det är ju alltså, verkligen bara så enkelt. Som, alltså, det är den där grejen som vi har sagt jättemånga gånger när vi pratat om det här med upphandlingsgrejen. Att det är bara personalen de kan spara pengar på. Och för att vinna upphandlingarna så är det det som krävs. Och då blir det liksom, liksom för varje gång man gör en ny upphandling så blir det sämre och sämre och sämre och sämre liksom.
Ja, alltså jag kollade upp här och det tycker jag är ganska häpnadsväckande för att daglig körtid om du kör lastbil över 3,5 ton är 9 timmar och den kan förlängas till 10 timmar högst 2 gånger i veckan. Men då är det som att här så jobbar de flesta liksom 10 timmar varje dag.
Ja, precis.
Och det, alltså, och det är ju liksom då är det ju farligt att köra lastbil också liksom för den stora tungan den kör snabbt. Men tänk på en buss så är det människor och du är mitt i en stad som är en jättekomplicerad körmiljö. Och sen är det, och då är det upp till, alltså det är sämre reglerat för bussar än det är för lastbilar. Det är ganska sjukt.
Ja.
Precis. För det är en annan sak som hon från Kommunal tar upp då, att de har försökt pusha för att det ska finnas såna färdskrivare i alla bussar. Och jag blev helt så här paffa, men finns inte det? För det är den här lilla, alltså idag antar jag att det är en dator. Jag ser framför mig att det är en sån här pappers.
Nej, det är nog en
dator. Som en CD-skiva, men det är inte det. Ja, men så reggar allting som händer under resan, liksom hur fort man har kört och när man har stannat och så. Och då, det är ju så man kan kontrollera att en chaufför har fått den rasten den ska ha. Liksom. Men knappt att det inte finns i alla bussar verkar ju helt, för att om det händer en olycka då så, att det bara verkar så märkligt att det inte finns, för att alla andra yrken är ju så himla övervakade också. Alltså att man blir så, det är så mycket datorer och sånt i bilar nu också, så jag bara var förvånad att det inte fanns.
Ja, det är jättekonstigt. Alltså, jag gissar att all teknik för att göra det finns redan. Det är bara, alltså, jag har svårt att tro att det är mer än en typ programvaruuppdatering att det ska finnas.
Men ja, Petra Salin från Kommunal beskriver också att det här, det systemet som Nobina har som gör schemat, alltså det är bara ett datasystem som liksom gör de här, bara hur lång tid ska det ta typ, på den här sträckan, och de utgår från vad det står på Google Maps bara. Nej, typ, eller någonting. Så det är så de hämtas in. Och sen så typ är det också att när de räknar så här, okej, hur blir rutterna? Hur lång tid kommer det ta och så? Då lägger de liksom efter hur många bussar som finns tillgängliga och inte efter hur många chaufförer, och de har personalbrist, så då blir det också ja, det verkar bara väldigt konstigt. Jag kanske inte förstod exakt hur det blev.
Ja, men du borde ju, precis, om du ska planera så här hur man ska köra bussar så borde du planera efter hur många chaufförer du har kanske.
Ja, och när de behöver rast, inte liksom efter om bussen är. Så det verkar ju väldigt dumt, och det känns också som en grej som skulle kunna lösas Om de bara slutar vara dum i huvudet.
Ja.
Men, ja, men då har vi beskrivit det lite, liksom de problemen, och att det är väldigt tydligt uppkopplat med de här olyckorna ändå. Och sen att ingen bryr sig förrän det händer en olycka är ju också hemskt. Men, men man kan ju hoppas att det är...
Alltså de borde ju typ tillsätta någon form av så här kriskommission i regionen eller någonting, och sen alltså att det verkligen blir, alltså man måste ju, det måste ju bli en politisk fråga att så här.
Men det är därför jag tänker att när man ska driva linjen att man ska återta det i offentlig regi, i egen regi, så borde man inte automatiskt tänka att för att det ska bli billigare. Nej. Det kan gott tänkas vara dyrare, men du kan göra drägliga arbetsvillkor till exempel, och då skulle jag säga att det är värt, alltså det är värt att våra busschaufförer har dräglig arbetsmiljö, och sen då får man tänka att skatten ska höjas då, om inte biljettpriserna ska höjas. Och då tänker jag, ja, jag betalar gärna liksom mer skatt om folk får, ja, att vi kan ha säkra bussar liksom.
Ja.
En annan sak som hon säger i intervjun då i Flamman är att så här, ja, men om vi skulle strejka, då krävs det en extremt stor medvind för att vi skulle göra det, för att typ, ja, alltså att de drar sig för att det påverkar så många personer och så, antar jag. Alltså att de tänker att de inte,
just det.
Så ja, om det blir strejk så tycker jag att alla ska stötta.
Ja, verkligen.
Ja, men såklart. Ja.
Du skulle prata om underbara Stockholms handelskammares heta spaningar inför valet.
Jag ska prata om, vad är det? Finns det något sånt där ord för så här fiendelitteratur? Något sånt marxistiskt begrepp?
Fiendelitteratur?
Ja.
Nej. Du skapade det just nu.
Ja. Nej, men jag har läst en rapport från Stockholms handelskammare då, som handlar om att den handlar om att stockholmarna är de som kommer avgöra riksdagsvalet i höst. Så jag ska prata lite om den. Jag kommer också lyfta lite om nya opinionsundersökningarna, om hur stockholmarna skulle rösta om det var val idag. Och lite om liksom hur partierna har börjat positionera sig i Stockholmspolitiken inför valet. Men ja, vi börjar med den här rapporten då, som heter Slaget om Stockholm. Ja, som ni kanske, de flesta kanske vet vad Stockholms handelskammare är. Men det är kanske några som inte vet det. Så att, en brasklapp här innan vi börjar. Stockholms handelskammare är ju då en intresseorganisation för Stockholms näringsliv. De driver därför liksom för politik som gynnar näringslivet i Stockholm i mångt och mycket. Och så att mycket av slutsatserna i den här liksom rapporten handlar ju om det, näringslivsintressena. Men det finns, jag tyckte ändå det fanns liksom intressanta grejer om just så här, hur det här liksom stad- och landsbygdsperspektivet som har varit ändå en grej i liksom den politiska debatten senaste valrörelsen. Liksom det har varit ganska mycket landsbygdsfokus kan man säga, eller fokus på frågor som är viktiga på landsbygden, typ bensinpriser, elpriser, sådana saker är ju något som åtminstone, alltså så här, det spelar ju roll för alla, men deras tes då som de liksom driver i den här rapporten handlar ju om att helt enkelt valet eller att Stockholm är avgörande för vad som kom, liksom, för valresultatet. Och att det därför borde vara mer fokus i riksdagspolitiken på Stockholms frågor eller storstadsfrågor. Det är så de resonerar. Och jag tänkte sammanfatta lite huvuddragen här kring varför de liksom har landat i det. Så val i liksom Sverige, speciellt under 2000-talet, avgörs ofta med väldigt små marginaler. 2018 skilde det sig liksom 28 000 röster mellan den vinnande och förlorande sidan. Och 2022 var marginalen på 45 000 röster. Så att skillnaden om du vinner eller förlorar ett val är ganska litet ofta.
Mm, det är typ en Stockholmsförort.
Ja, om du kan övertyga en Stockholmsförort att rösta på ditt parti istället så vinner du i princip. Alltså det är typ så det ser ut.
Vet ni hur man övertygar en Stockholmsförort?
Mm, hur gör man det?
Man tar dit vänsterns blåsorkester.
Ja, just det.
Statistiskt bevisat att det avgör.
Ja,
okej.
Okay. Alltså seriöst så har de sagt det i Vänsterpartiet. Jag tror det var förra valrörelsen att så här, ja, men de föreningar som bjöd in den blåsorkestern, att de
presterade bättre.
Men det kan ju också bero på att typ, de redan var starka och därför ja.
Precis. Men ja, absolut.
Slaget om Stockholm, det är olika sådana marching bands marching som bands. Bara fan pågår fast. Hela nej, valrörelsen. Nej,
det är från olika.
Mm. Så bra. Nej men precis, så att just på grund av att då det bor väldigt mycket folk i Stockholm, så att om du behöver en ganska liten mängd väljare som du behöver tippa över till din sida, så har du ju mest människor i Stockholm att fokusera på. Det är idag, och det har ju en trend som liksom har förstärkts med åren också, att Stockholms län har fått en allt större befolkning jämfört med resten av landet. Idag bor 22% av alla röstberättigade i Sverige i Stockholm. Samtidigt, och den andra grejen som gör att det här är smart då, att vinna de här liksom, rösterna i Stockholm, är att Stockholm är mer villiga att byta vilket parti de röstar på jämfört med resten av landet. Alltså att rörligheten mellan partier är större i Stockholm. Att stockholmare liksom är mer villiga att liksom pröva att rösta på mindre partier är liksom en trend. Men så att det är liksom, om man vill locka över väljare till sitt parti, så är det ju inte en dum idé att fokusera då på frågor som stockholmarna bryr sig om.
Så de här bilderna där Kristersson posar med såna här överklassjaktkläder och en sån här typ hund.
Mm.
Det var ingen bra
nej,
strategi.
Kanske inte.
Det är också så att det är en så konstig bild av svenska jägare som han och Ebba Busch. Alltså typ, de flesta svenska jägare är liksom bara helt vanliga personer och arbetar om medelklassen som bor i små städer. Alltså det är inte, det är klart att det finns fler jägare bland de rika, för att de rika är färre och älskar att skjuta djur mer. Men liksom.
Men precis, och en liten siffra på det här med just de små partiernas dominans på något sätt i Stockholm, eller de är väldigt beroende av Stockholm. Det finns främst två partier som vilket är Liberalerna och Miljöpartiet, som liksom är superstarka i, eller de är helt beroende av Stockholm kan man säga.
Ah.
30-31% av Liberalerna och Miljöpartiets liksom röster, eller andel av deras röster, kommer från Stockholm. Vilket är väldigt högt. Men även Vänsterpartiet och Centerpartiet är stora i Stockholm.
Det är ironiskt.
Ironiskt.
Från Centerpartiet.
Centerpartiet har gjort den resan. Ja, liksom, i början på 2000-talet så var det 7% av stockholmarna som röstade på Centerpartiet. Eller andelen var 7% som kom från Stockholm. Till nu att den är över 20%.
Ja.
Så att de har ju gjort en ganska stor resa.
Alltså jag vet, men det bara känns så konstigt.
Mm, jo, men verkligen. Och varför pratar vi om de här små partierna då? Det är ju för att ganska mycket om valet i höst handlar ju om det här att klara 4%-spärren också.
Ja.
Och det är ju främst Liberalerna som ser ut att missa liksom 4%-spärren i riksdagsvalet.
Ja.
De låg i senaste undersökningen från SVT från januari, så låg de på 1,8%, vilket var en ny bottennotering. Alltså de behöver hämta hem mer än 2% i väljarstöd på ungefär ett halvår. Alltså det är,
de måste mer än dubbla sitt väljarstöd.
Det är ganska sjukt. En sjuk utmaning.
Ja. Alltså det är ändå så att det är lägre än FI fick 2014. Typ.
Ja.
Mm.
Och då är ändå Liberalerna så ett av de partierna som var med och införde demokrati i Sverige.
Ja.
Om man ska ge dem någonting.
Man ska ge dem någonting.
Nej, vi ger dem lite tips till sina valaffischer. Ja, att de kan skriva det.
Ja.
Vi gjorde en bra grej en gång.
Vi hade en allians med Socialdemokraterna där vi införde demokrati. Men nu har vi en allians med SD för att avskaffa den.
Ja, precis.
Rösta på oss.
Ja, nej, kanske inte. Men om, liksom det är väl det här att om Liberalerna på något sätt ska göra en mirakulös återhämtning så måste de ju då kanske göra ett väldigt, väldigt bra val i Stockholm, helt enkelt.
Ja, jag hoppas inte.
Nej, vi hoppas inte. Och ja, men det är väl liksom det som de pratar mycket om, och då är ju frågan så här, ja, men vad är det för frågor som stockholmarna bryr sig om egentligen då? Vad är det man ska fokusera på?
Nya slussen.
Precis, och typ ja, vad heter det? Med? Kulturljudzoner.
Men när man, deras liksom genomgång om så här värderingar och sakfrågor i Stockholm, så är det ju liksom det som är, sticker ut, alltså det här är ju saker som är liksom då kanske viktiga för många på andra ställen i landet också, men där Stockholm sticker ut liksom, det är ju så här miljö- och klimatfrågor, mångkultur.
Alltså vad betyder det? Alltså miljö- och klimatfrågor fattar man. Men vad betyder frågan mångkultur? Är man för, emot?
Det betyder att man är positiv till ett mångkulturellt samhälle.
Jaha, jag trodde det var så. Det här är en fråga. Vi behöver prata om det här.
Nej.
Typ så.
Nej, för Stockholm är mer positiva till det. Okej,
ja. Nej, men då så. Det känns rimligt. Ja. Det bara kändes spontant som att det kan också betyda att man precis, är emot.
Och liksom sociala rättigheter. Typ som att stärka hbtq-personers ställning i samhället. Är ju liksom något som stockholmare bryr sig mer om än resten av landet. Det här är saker som inte är så konstiga liksom, egentligen. Alltså
vi är mer socialliberala.
Ja, kontentan är vi är mer socialliberala. Det är också, de har också en sån här undersökning om liksom självska. Alltså frågan är så här, vilken av följande beteckningar stämmer bäst in på dig? Och så är det socialist, socialdemokrat, feminist, grön, liberal, konservativ och nationalist. Och i Stockholms stad så säger ju då 33% att de är liberaler.
Oj, ja, det är verkligen sjukt.
Det är sjukt.
Alldeles för många. Enligt Adam Tooze som delade en post på Twitter så är 12% i Europa liberaler, och det är någon sorts evig konstant som har stämt de senaste 150 åren. Att 12% är liberaler. Men i Sverige verkar vi ändå röra oss mot att mindre än 12%, eller det beror på hur man klassificerar Miljöpartiet kanske.
Ja, exakt, alltså det är ju lite konstigt, alltså frågan är ju vad betyder det att vara liberal?
Ja.
Många kanske har den självbilden, men alltså de, alltså många typ som röstar på Miljöpartiet kanske också tänker att de identifierar sig mer med liberal än den konstiga beteckningen grön. Alltså det är inte så många som kanske har den.
Ja, en alien.
Alltså det är en, liksom. Det tror jag är.
Ja.
Ja. Men. Det är ändå, det finns ändå liksom. De här tydliga socialliberala. Liksom.
Jag var förvånad att det var så många som säger att de är liberala. För att jag tänker. Eller liberaler. Alltså att man har det som en så här identitet typ. För man tänker att det skulle vara en sån osynlig ideologi. Liksom för att.
Mm.
Det är bara helt så förhärskande i hela samhället med allt. Så att man tänker att man är bara neutral typ.
Jo, men ja. Här är det att du får en fråga. Vilket av de här alternativen passar bäst in, stämmer bäst in på dig? Alltså då är det ju ändå att du måste välja något liksom.
Mm. Man kan ju välja vet inte väl. Får de inte det?
Jag vet inte, kanske. Ja.
Ja. Alltså jag är med SIFO. Så jag gör jättemånga sådana här. Och då är typ. Jag skulle säga att 2/3 av undersökningarna handlar om vad man röstar på.
Mm.
Det är verkligen så 2 sådana i veckan. Som är så, vad röstar du på det här valet? Vad kommer du rösta på förra valet?
Mm.
Och sen någon annan random fråga till det. Typ så, vad var det idag? Hur ser jag på fiskeri, tror jag. Nej, hur jag ser på sälar.
Just det.
Så det var alltså först massa frågor om hur jag röstar.
Va?
Och sen massa frågor om vad jag tycker om sälar.
Intressant.
Så det kommer någon opinionsundersökning. Någon har, har beställt en opinionsundersökning om vad olika politiska åskådningar tycker om sälar. Men jag sa att jag tycker hyfsat. Jag är mitt emellan till sälar.
Okay.
Jag skrev det att jag associerar mest med Salar att klumpa dem.
Spelet Seal Hunter. Alltså det finns ju en dokumentär om Salar i Stockholms skärgård som är så jävla bra. Som var på SVT. Jag blev väldigt för Salar.
Men för att
jag tycker, jag skiter vad jag tycker om Salar.
Jag skiter lite i vad det är just nu. Vi går vidare. Nej, men om vi bara ska jämföra de här, alltså för att ha någon referenspunkt, så är ju andelen konservativa är liksom jämnt fördelat mellan landsbygd och Stockholm. Det är typ 21%. Men det som liksom är då att fler i Stockholms stad säger att de är liberala. Färre säger att de är nationalister. På landsbygden säger fler att de är socialdemokrater och fler säger att de är nationalister. Resten är ganska jämnt.
Men jobbig krocket var liberal och säger att miljöfrågor är en av ens viktigaste frågor. Alltså det blir som konstig...
Det tror jag är ganska vanligt.
Ja, jag tror det är ganska vanligt.
Ja, men sen med tanke på klimatministern, alltså det blir liksom lite märkligt. Det är ju...
Men jag tror inte att man är liberalpartist.
Nej, i och för sig.
Det är det. Alltså, om du tänker 30% säger att de är liberaler. I Stockholms stad så tror jag att opinionsmätningarna visar att 3% av stockholmarna kommer rösta på Liberalerna. Alltså det är så här, ingen vill associera sig med partiet Liberalerna. Liksom. Men vi går vidare till det här med hur skulle stockholmarna rösta om det var val idag då? Bara för att få något så här dagsläge. Och de flesta tror jag är väl liksom medvetna om att oppositionen leder ganska stort, så, som vi sa. Så,
det var jag inte.
Du var inte med på det?
Nej.
Nej, men i den här rapporten, det är jätteförvirrande. De menar inte alltså oppositionen
i
Stockholms stad, utan de menar oppositionen i Sverige.
Ja, förlåt. Okay. Det är förvirrande.
Alltså Maggan.
Då är jag med på det. Men jag bara tänkte att du säger att oppositionen leder i Stockholm så tänker man ju att det är...
Just det. Nej, men det är förvirrande, såklart. Jag menar att då de rödgröna, som de kallas, leder i opinionen. Och särskilt i Stockholm så är det ju stödet för de rödgröna är då på 56,6% i stad och Tidöregeringen har bara 40,8% i stöd i städer. Det är lite jämnare i landet som helhet. Så det är ett glapp på liksom, opinionen mellan när det kommer i städerna, så är det ju ett glapp på typ 7% som är ganska stort ändå. Då pratar vi inte de här små marginalerna som
längre.
Och liksom om liberalen åker ut så är det ju liksom
topp 3% till.
Ja, men precis, då blir det ju direkt i princip valvinst för de rödgröna. Nej, men så att det är väl helt enkelt vad rapporten handlar om mycket. Alltså just så här, alla partier borde ha ett större intresse av Stockholm, för att det liksom finns väldigt mycket som tyder på att det är liksom Stockholms väljare som kommer avgöra valresultatet i mångt och mycket. Och det kan man typ också se lite om man kollar på till exempel Moderaterna, så verkar det ha tagit till sig en del av Handelskammarens rapport redan, känns det som, för att de fokuserar just nu, alltså med liksom hela deras riksdagsgrupp, på att liksom gå ut och positionera sig med liksom så här olika utspel om politiken i Stockholm. Dels så är det ju liksom att så här, ja men Kristersson är ute i en jävla, tar bilder i en så här plogbil och raljerar om hur dålig snöröjningen är i Stockholm och sådana saker.
Ja, är det deras riksdagspolitiker som har gjort det? För jag har väl sagt, men det där gör de ju varje år. Alltså de som är i opposition säger alltid att de andra har dålig snöröjning. Men det är liksom,
men nu
det
är det liksom löjligt. Riksdagspolitikerna, alla moderata, liksom hela riksdagsgruppen ute och klagar på snöröjningen i Stockholm.
Snövallarna ser extra höga ut också.
Mm, precis.
För att han är liten. Så himla dåligt skämt. Men
det
tar bort.
Nej, det måste absolut vara med.
Det är så mer imponerande ut. Vi har ett snöberg utanför vårt hus som är högre än vad jag är.
Mm.
Alltså typ så, längre än en människa.
Men även det här vi pratade om, liksom deras kampanj om att Socialdemokraterna håller på med så kallat folkutbyte i Stockholm är ju ett sätt att försöka liksom befästa sitt stöd i de här villaförorterna som traditionellt har varit moderata fästen. Liksom. Jag tror att det är mycket liksom, det förklarar mycket av varför de gör de här liksom väldigt Stockholmsspecifika utspelen. Det handlar mycket om de här liksom grejerna som står i den här rapporten.
Men det är så himla konstigt.
Ja. Det är ju ingen riktig politik. Det är bara kulturkrig.
Ja.
Och det är ju inte det som handelskammaren heller kanske vill se. Och det de vill se, som de säger, är så här, deras liksom vision för en storstadspolitik.
Ja.
Då är det liksom bostadsfrågan.
Vad vill de att ska göras i bostadsfrågan då?
Det är så här, de är lite diffusa tycker jag. De skriver så här.
De har jättedålig bostadspolitik.
Jo, det har de ju.
Jag tror att de vill ha social housing, va?
Bostadsbristen driver upp priserna, minskar rörligheten och gör det svårare att rekrytera kompetens. Reformer krävs för att förenkla planprocesser, öka byggtakten och skapa en fungerande hyresmarknad. Skapa en fungerande hyresmarknad kan ju betyda att de typ egentligen vill se marknadshyror.
Det låter som marknadshyror.
Ja, det låter som att man inte vågar stå för det bara. Men de vill också se typ en modern infrastruktur. Och det här speglar ju kanske då det här miljö- och klimattänket, att de tycker att det borde vara större liksom engagemang för typ kollektivtrafikfrågor i riksdagspolitiken också. Så här, alltså spårväg, de nämner typ så här, satsningar på Spårväg Syd, tunnelbanan, utbyggda pendelförbindelser och sådana saker. Det är liksom ändå saker som även regeringspartier borde kanske fokusera mer på för att vinna Stockholms röster. Liksom.
Ja.
Men hur ska man kommunicera det liksom i en valrörelse som ett riksdagsval om så här en spårvagnslinje i Stockholm? Alltså det blir så här lite märkligt.
Nej, alltså, du kan ju kommunicera om kollektivtrafik och ha en politik för kollektivtrafik som kanske är mer generell.
Vi kommer underlätta för regioner att ta, eller vi kommer stödja regioner med att låna pengar för infrastruktursatsningar.
Mm. Till exempel, ja. Men säger de också saker som så här, vi vill ha förbättrad tillgänglighet till Arlanda för att det är näringslivstänk.
För jag tänker annars att det finns liksom pendeltåg, det finns lokal, det finns snabbtåg, det finns vanliga tåg, det finns buss, det finns annan sorts buss, det finns miljoner parkeringsplatser. Precis. Hur ska man göra det enklare?
Ja, jag vet.
På vilket sätt? Det är helt omöjligt.
För regeringen har ju haft typ en utredning om det här, den här mandatprogrammet bara. Ja, jag vet, det jag håller med. Deras andra grejer var så här, trygghet i vardagen och handlar om så här, integration och samhällsservice och brottsbekämpning. Och sen den fjärde handlar om kompetensförsörjning. Men
Just det, vi glömde en grej.
Vad glömde vi?
Ericsson.
Just det, men det vi kan nämna det här när vi säger kompetensförsörjning. Det är ju att Ericsson ska varsla typ jättemycket människor. 1000 pers i Stockholm. Ja. Det är mycket. Rest in peace Solna.
Kista.
Rest in peace Kista.
Kista Science City.
Ja, det är sant, eller? Det är, om man vill veta så här, om man känner att det är lite för långt åket till Shenzhen för att få koll på hur det är med cyberpunk, då kommer man åka till Kista. Det är verkligen som cyberpunk. Det är exakt som en neuromancer-roman.
Mm.
Att gå runt i Kista.
Ah, ja. Men jag vet inte, det här urvalet av deras liksom, frågor som de tycker man borde synliggöra handlar ju mycket mer om vad de har för intressen egentligen.
Ja.
Det finns ju massa frågor som stockholmare bryr sig om och som är viktiga för folk i resten av landet. Typ, de nämner knappt så här, frågan om så här, vinster i välfärden som ändå 66% av hela landet vill förbjuda. Jag menar, du kan ju vinna stockholmare och andra väljare om du fokuserar på typ en sån fråga också. Liksom. Alltså, ja. Har ni några tankar efter min dragning här?
Man funderar ju om det räcker, alltså vad sa du, 28 000 personer avgörde valet? Nej.
Jo, 2018 var det. 28.
Sjukt. Alltså.
Det är väldigt lite människor.
Nej, men att det då är som att en stadsdel typ avgör.
Mm.
Man funderar ju vilken stadsdel man skulle vinna över till vänstern, som typ idag är lite så här kanske.
Just det.
Men ja.
Alltså det är
jag
väl...
vet inte exakt hur folk har röstat heller. Alltså...
Nej, för att det handlar, det är väl kanske att det kan vara sådana grejer som att det finns ju stadsdelar i Stockholm där många kanske är vänster liksom, eller skulle rösta på ett vänsterparti men där de inte röstar alls till exempel.
Det där är ju exakt Vänsterpartiets strategi, att få folk liksom att rösta.
Och det är väl en smart strategi. Liksom,
jo, men det är det.
Tänker jag.
Nej, men det... Och sen, men sen tänker jag också att det finns ganska många så här som jag tror liksom skulle... De skulle inte bli vänster, men de skulle kunna tänka sig rösta på sossarna, tror jag. Och det är ganska många så här radhus och småhus förorter där folk har jättestora lån. Men det är liksom, de är inte så, de gör ju inte det. Du köper inte ett småhus i Spånga. Det är ju liksom ingen jättestor bostadskarriär liksom. För det är inte så stor rörlighet. Det är så, ja, men det kostar jättemycket pengar liksom. De tror jag att man skulle ha möjlighet att vinna om man hade liksom en politik som på något sätt, ja, i praktiken då, om man fick ner styrräntan liksom, eller om man gjorde något sätt att bostadslånet. Men det vet inte jag om jag tycker det är en bra grej personligen.
Nej.
Men, eller det är en, liksom en komplicerad fråga.
Mm.
Men det är en grupp som jag tror är ganska så att den frågan som avgör för dem är, alltså typ, kommer de rösta på regeringen nu? Det beror på hur styrräntan ligger. Någonting som regeringen efter räntekuppen inte har någon kontroll över.
Ja.
Mm.
Men, det är väl,
men tror ni det kommer vara mycket spexiga utspel, alltså sådana här liksom alkoholförsäljning på pendelbåtar, vildsvinskött
100%
i äldrevården?
Alltså en annan sån där, när vi pratar om så här,
alkoholförsäljning på Max var ju också en nyhet.
Just det, det var en
nyhet. Som jag är för, tror jag. Mest för att det skulle bli så jävla mycket kaos.
Ja, det skulle vara kaos.
Mm.
Men en annan sån här stats, alltså när det har varit så här rörelse i vad folk röstar på, är ju att det har varit mycket innerstadsområden som tidigare har varit väldigt så här dominerade av Moderaterna. Där det är många som röstar på Socialdemokraterna i senaste valet.
Alltså är det typ Södermalm?
Nej, alltså mer Östermalm också ökar ju Socialdemokraterna ganska mycket. Och det har ju alltså så här, det finns ju liksom den där grejen att just... Om man ska liksom hårdra den här socialliberala tendensen som då är extra stark i Stockholm. Det handlar ju egentligen bara om att man inte tycker om fascism. Kanske. Och inte, man vill inte rösta på Moderaterna om Moderaterna samarbetar med SD. Liksom.
Och då röstar man på parti som har exakt samma migrations- och kriminalpolitik. Ja. Eller, ja, det är väl, alltså, jag tror du har rätt i det, men det är så jäkla efterblivet.
Ja. För det är klart.
Vi kommer klart, inte få men... en annan, alltså, ja, även om oppositionen vinner, vilket jag såklart hoppas på, så kommer vi få samma migrationspolitik och samma kriminalpolitik.
Men
om inte mer, sammanhanget. Liksom.
Mm.
Ja, ja. Men vi kanske ska avsluta där, tror jag.
Tack för oss.
Ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Man kan stötta oss på Patreon om man vill stötta Radio Tala. Man kan kontakta Allt och Tala Stockholm om man vill gå med i Allt och Tala Stockholm. Och vad är det mer vi brukar säga? Vi har ett nyhetsbrev också. Det kan man prenumerera på. Det finns en länk i beskrivningen till det här avsnittet.
Jag brukar säga bra jobbat om man har lyssnat.
Bra jobbat.
Hela avsnittet på slut till slut.
Starkt jobbat. Okej, hej då.
Hej då.
Hej då. Thank you.